Känn glaser läste August Strindbergs dikt Barnen sjunga utanför från 1902, önskad av Kerstin Ros. Sen hörde vi stycket Adoration av Florence Price. Violinsolisten Randall Gusby spelade tillsammans med The Philadelphia Orchestra och dirigenten Yannick Nessé-Séguin. Skriv och önska till dagensdikt@sr.se eller Dagens Dikt Sveriges Radio 211-01 Malmö.
Och det sa Ann Lingebrandt.
Ekot börjar med USAs vicepresident J.D. Vance uppmärksammade besök på en avlägset belägen amerikansk bas på Grönland. Danmark har inte gjort tillräckligt för att skydda Grönland och det måste ändras, sa vicepresidenten på Pitafik Space Base.
Our message to Denmark is very simple. You have not done a good job by the people of Greenland. You have underinvested in the people of Greenland and you have underinvested in the security architecture of this incredible, beautiful landmass filled with incredible people. That has to change.
Men Ekots utsända i USA Simon Isaksson menar att de trots på ytan hårda tongångarna från vicepresidenten så var det ändå en något mjukare amerikansk linje om Grönland som hördes under kvällen.
Det skiljer sig lite grann från Trumps budskap som har varit att USA ska ha Grönland. Här öppnar ju J.D. Vance upp för en del diplomatiska samtal i alla fall när han ändå pratar om det här med självbestämmandet och att USA ändå är intresserad av att det ska bli en stor upprustning på ön för amerikanernas och grönländernas säkerhet.
Simon Isaksson. Så gäller det den i Turkiet gripne svenska journalisten Joakim Medin. Rojava-kommittéerna, ett nätverk som styr det kurdiska styret i den syriska provinsen Rojava, tillbakavisar att Medin skulle vara medlem i deras nätverk. Vi vill härmed göra klart att Joakim Medin inte är och aldrig varit medlem i Rojava-kommittéerna, skriver de i ett mejl till Ekot. Medin som i Turkiet anklagas bland annat för att ha deltagit i en aktion i Stockholm som anordnats 2023 av Rojava-kommittéerna just. En man i 70-årsåldern dog i en drunkningsolycka i förmiddags utanför Backe i Jämtland. Det rapporterar P4 Jämtland. Ekots nyheter vid midnatt, Mats Karlsson, Lenart.
P1, Sveriges Radio. Natten fortsätter i sällskap med mig, Kristina Höglund, mellan programmen. Och vi har en högkvalitativ blandning av politik, kultur, historia och mat. Vi ägnar oss åt gängkrig på sociala medier och åt polygami. Och dessutom, om en halvtimme, då hör vi premiäravsnittet av Stils nya frågepodd. Hur får man egentligen ny inspiration när man har tröttnat på hela sin garderob? Och hur är det nu med päls? Är det bättre att bära vintage eller fuskpäls? I veckans samtal med stil svarar vår modedoktor Susanne Ljung på lyssnarnas frågor. Lyssna på Samtal med stil när du vill i Sveriges Radio Play. Men först nu, politik.
Den europeiska ytterhögern slöt upp bakom Donald Trump, men den amerikanska presidenten visade sig ha tröttnat på Europa och tog istället ett kliv närmare Putins Ryssland. Vad innebär det här för alla som hoppats på ett europeiskt svar på MAGA? Det här är Europapodden.
If Europe wants to avoid war, Europe must get ready for war.
Det är hela Europa i gang med.
Pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe.
Буде більше підтримки в Європі.
It is about damn time.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Europapodden som vi spelar in tisdagen den 25 mars 2025. Klockan är 11. Andreas Liljeheden, klockan 11 även i Bryssel. Hej!
Det är det. Hallå då.
Du, Andreas, du har säkert följt hur den amerikanska tidningen The Atlantics chefredaktör av misstag blev inkopplad i en krigschatt med den politiska eliten i Vita huset.
Det var ju oerhört hårda ord mot Europa i den här chatten där man beskrev Europa som patetiska snyltare och att J.D. Vance sa att han hatade att behöva baila ut, alltså lösa ut Europa igen.
Alla vi som har chattgrupper och telefoner kan ju hålla med om att det kan vara svårt att hålla reda på alla de där kontakterna. Men vi ska ju prata om det där nu med relationen mellan USA och Europa. Den europeiska ytterhögen jublade över Donald Trumps andra intåg i Vita huset, men bara 2 månader efter den nya amerikanska presidentens installation har hurraropen tystnat något. Amerikanernas allt tydligare avståndstaganden till Europa när det kommer till försvar och handel har satt en kil i de transatlantiska relationerna, kan man väl säga. Så hur kommer den politiska kraft som blev EU-valets stora vinnare att hantera den nya världsordningen där Ukraina nu behöver Europa mer än någonsin? Och för att prata om det här har vi 2 personer med oss i dagens program. Cecilia Blomberg, vår Sydeuropa-korrespondent. Hej på dig.
Hej, hej.
Och sen har vi med oss Ann-Katrin Ljungar, lektor och docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Och hon forskar om populistiska högerradikala partier i Norden och Europa. Hej Ann-Katrin.
Ja, hej.
Välkommen.
Tack så mycket.
Det var en lång titel.
Ja, precis. Men och så är jag faktiskt professor numera.
Rätt ska vara rätt.
Rätt ska vara rätt.
Det är bra. Om vi börjar då med dig Andreas, om vi ska prata om den här nya europeiska ytterhögen. Om du bara skulle beskriva exakt vilka är det vi syftar på?
Ja, men kort kan man ju säga att vi pratar om partierna som ligger till höger om den traditionella högern i Europa. Så vi har konservativa och kristdemokratiska partigruppen EPP som är den största partigruppen, och till höger om den, längre ut på högerkanten, så finns det flera olika grupperingar som kanske då ligger olika långt ut på skalan över ytterhögern, kan man säga.
Och om man ska prata om de här 3 grupperna då handlar det om Patrioter för Europa, sen har vi ECR, Europeiska konservativa reformistgruppen, och sen så har man den här ESN.
ESN.
Precis, Europe of Sovereign Nations heter den gruppen. Det är de 3.
Mm. Då pratar vi om liksom Europaparlamentet, där finns det de här 3 grupperna, precis som du sa, Patrioter för Europa. Det är ju den tredje största gruppen faktiskt, med 86 ledamöter, och där har vi partier som Le Pens parti, Nationell Samling, vi har Salvinis italienska Lega, vi har spanska Vox, ungerska Fidesz med flera. Sen har vi, precis som du sa, ECR, konservativa reformister, det är ju en gammal grupp som brittiska Tories startade från början. Och de har 80 ledamöter, det är den 4:e största gruppen. Där hittar vi Melonis Italiens bröder, svenska Sverigedemokraterna, Polens lag och rättvisa. Och sen så har vi då den här minsta gruppen i Europaparlamentet, ESN, suveräna nationer, 26 ledamöter. Och de domineras ju framförallt av tyska AFD, men där finns också Zemmours parti, Reconquête från Frankrike.
Cecilia, ytterhögern har ju varit stark i de länder du bevakar som korrespondent. Italiens bröder hör vi om Nationell Samling, Reconquête i Frankrike. Hur tongivande skulle du säga att de här partierna är i de här länderna, i den här regionen?
De är tongivande fast lite olika i de olika länderna, menar Giorgia Meloni med Italiens bröder. Hon är ju premiärminister, hon har ju makten. Mm. Så att det är ju klart att hon har ju också nu kunnat lägga fram förslag och driva en politik som börjar sakta märkas i Italien. I Frankrike så är ju då också Nationell Samling, de är ju mäktiga, det är ett stort parti, det är det största partiet i Frankrike. Men på grund av hur valsystemet är organiserat så har de ändå inte fått fullt så mycket makt i nationalförsamlingen som de skulle kunna ha fått om det hade varit samma typ av system som i Sverige.
Ann-Katrin, vi hör ju om en mängd partier här, vitt skilda. Vad är den gemensamma nämnaren för det som vi ändå benämner som ytterhögern i Europa?
Det är ju att man är motståndare till migration. Man värnar den nationella identiteten och traditionen. Man är oftast värdekonservativ när det gäller familjevärderingar, syner på HLBTQ-frågor. Så att när det gäller sakpolitiken så finns det stora likheter mellan partierna. Däremot så skiljer de sig när det gäller då synen på Putin och numera allt mera för Trump. Och där kan man ju säga att Orbán blir en form av vattendelare som har drivit hur Ungern har glidit tillbaka när det gäller demokratin, alltså inskränkt pressens möjligheter, kontrollen av domstolarna och så vidare. Och där kan man ju säga att den här då nya partigruppen Patrioter för Europa är ju samlad kring Orbán och Fidesz. Och däremot då ECR kan beskrivas som den mer anständiga partiet ytterhögen, som också då det konservativa partiet i Europaparlamentet, EPP, har sagt sig kunna samarbeta med.
Och när du säger anständiga, vad menar du med det? På vilket sätt är det mer anständigt?
Man accepterar inte lika mycket extremism i ECR. Också synen på Orbán. Alltså han har ju en idé om en illiberal demokrati. Och den illiberala demokratin, det är ju någon form av auktoritär demokrati som vi också ser nu hos Trump. Att man blir vald i demokratiska val, men när man väl har kommit till makten så försöker man stärka sin egen position genom att ändra valsystemet. Man vill begränsa pressens möjligheter.
Vi kommer komma in lite grann på hur till exempel Giorgia Meloni beskrevs ett tag som den tydligast lysande stjärnan i den här delen av politiken, i den europeiska politiken. Men på dig låter det som att det är Viktor Orbán som egentligen är den man ska hålla ögonen på.
Precis, jag menar tanken eller förhoppningen hos de höga radikala partierna var ju efter valet 2024 att man skulle kunna enas i en stor partigruppering, och det har man ju aldrig tidigare lyckats med, och nu har det ju kommit ytterligare komplikationer med kriget i Ukraina och nu också med Trump. Och Giorgia Meloni, hon är ju den som har stött Europas stöd till Ukraina. Och att Europa ska vara enade i det och också varit kritiskt då till Putin och invasionen i Ukraina också tidigare. Då invasionen i Krim och de östra delarna av Ukraina. Däremot har hon ju varit väldigt haft goda relationer med Trump. Men nu håller ju de också på att bli mera komplicerade när EU samsas. Och hon hade ju sett sig själv som någon form av brobyggare mellan Europa och USA. Och nu tycks ju Macron och Merz ta kommandot i Europa för att samla Europa. Och på hemmaplan så har hon ju, det finns ju ett annat högerradikalt parti i Italien, Lega, som leds av Matteo Salvini. Och Salvini har länge varit en Putin-kramare. Och han utmanar ju nu henne på hemmaplan. Där han också försöker då alliera sig med Trump och stöder Trumps agerande i USA.
Just det, så där kanske finns anledning för Meloni då att visa att hon inte är detsamma som Salvini.
Precis, och att hon också måste liksom närma sig, eller att hon behöver närma sig de övriga europeiska ledarna. Och man ser ju också att opinionen i Italien stöder tanken på att EU ska bygga, Europas länder ska bygga ett eget försvar och stärka sin försvarspotential.
Cecilia, om vi bara tar in dig här som ändå bevakar Italien, den här inre konflikten då mellan Matteo Salvini och Giorgia Meloni, hur tydlig är den i Italien?
När det gäller de här stora frågorna i Italien så är de ganska måna om i inrikespolitiskt att hålla enad front utåt, som till exempel när Salvini var i rättegången för det här med den här, han hade stoppat en båt med migranter i Lampedusa, han blev ju frikänd, då stöttade ju Meloni hela tiden honom.
Och just skillnaden då i hur man kanske har uttryckt sig i stödet om Ukraina, hur pratar man om det i Italien?
Meloni har ju som en av sina grundpelare den här, alltså rätten att få försvara nationen, sina gränser. Och i det så ligger det ju liksom i linje att Ukraina har den rätten att försvara sitt land.
Andreas, just det här med Ukraina som en viktig pusselbit i den här ytterhögerrörelsen idag. Hur märker du av det?
Om vi pratar om sprickor ändå i den italienska regeringsbildningen, tyckte jag det var intressant att läsa häromdagen. Om Salvini, alltså Lega-ledaren som hade pratat med J.D. Vance i telefon, och att det såg som att Lega försökte runda då regeringen, och att man rundade både Meloni och utrikesministern Tajani som kommer från Forza Italia. Och det där, jag läste också att det var en ganska högt uppsatt politiker inom Lega som också var ganska... Han var ganska tuff i sitt uttalande när han uttryckte det som så att Tajani, utrikesministern, behöver hjälp. Vi vill bara hjälpa till och ha en bra relation med USA. Så att just där så verkar det ju vara en del sliringar ändå i den italienska regeringen. Sen så när det gäller på det stora hela, om vi ser till de här olika partigrupperna som finns på ytter- och högerkanten, så är det ju framförallt, som Ann-Katrin var inne på, alltså en stor fråga som historiskt har splittrat de här partierna är ju just relationen till Ryssland, och där vi har haft partier som har varit mer ryssvänliga, jag tänker på Le Pen i Frankrike eller Salvini i Italien, medan andra tvärtom då inte har varit ryssvänliga. Om vi tar till exempel PiS i Polen, så har ju de verkligen mer ställt sig på Ukrainas sida, och den här sprickan som har funnits i relationen, synen på Ryssland, den har ju blivit än större i och med den fullskaliga invasionen av Ukraina. Och hade de verkligen kunnat enas, om de hade kunnat få bort den här svåra frågan, den komplicerade frågan om Ryssland, relationen till Ryssland, och sätta den åt sidan och kunna enas i en gemensam partigrupp, ja, men då skulle de ju faktiskt bli den allra största partigruppen i Europaparlamentet. Men istället har vi då fördelat på tre grupper.
Så först handlar det om relationen mellan ytterhögern och synen man har på Putin och Ryssland. Men nu har ju läget blivit lite mer komplicerat i och med den nya Trump-administrationen och den relation som amerikanerna har till Putin och Ryssland, Ann-Katrin.
Det är ju komplicerat för dem. Jag menar, de har i samma de här partigrupperna, så har du en del som gillar Trump och andra som inte gillar Trump. Man kan ju ta exempel Jordan Bardella då, partiledaren för Frankrikes nationell samling, som sitter i den här Europas patrioter för Europa. Han skulle ju vara med på den här republikanska stora konferensen som man har varje år, och han skulle tala där. Och sen så gjorde ju Stephen Bannon någon form av liknande hälsning som Elon Musk gjorde, och då vägrar han gå upp på det och hålla sitt tal. Så att där finns ju inom de här grupperingarna, så det är ju också olika åsikter kring Trump och vad man tillåter när det gäller extrema uttryck.
Rent historiskt där, Andreas, det här med att man kopplas ihop till någon typ av heilningsrörelse eller heilningshälsning, hur problematiskt är det för europeiska politiker?
Så jag tror att det egentligen är lite olika problematiskt beroende på vilken politiker och vilket land de kommer ifrån. Om man tittar på till exempel Frankrike och Italien, så tycker jag ändå det finns en viss skillnad där. Alltså att i Frankrike så, alltså dels har man ju historiskt sett haft en mer, kan man säga, skeptisk hållning till USA, och att man har velat göra mer saker på egen hand, och det ser vi bland annat med Macron som har drivit på för europeisk autonomi och så vidare, så att man har ju kanske en mer skeptisk hållning, men sen också en, det är svårt att Le Pen också vill få bort den här antisemitiska stämpeln. Det är klart att det är viktigt för dem att inte förknippas med den typen av extrema rörelser, om vi pratar om som fascism eller Hitler. Medan som jag tittar på Italien, så tycker jag att de är mer överseende med fascistiska tendenser. Alltså jag följer till exempel italiensk fotboll. Det är ganska, inte helt sällan som jag har sett italienska fotbollsspelare med utsträckta armar inför sin ultraspublik till exempel på arenan. Vi har ju till och med Mussolinis barnbarn har ju suttit i Europaparlamentet för Italien, Alessandra Mussolini. Hon har blivit invald.
Det där är ju en sida. Samtidigt så finns ju väldigt tydliga lagar i Italien som förbjuder romerska hälsningar, som ju är det italienska namnet för heilande, i alla typer av politiska sammanhang. Alltså, det, fotbollsmatcher är en glidande skarm. Det finns, det finns också starka krafter som också titta på det här och som har, tycker att det är helt opassande, och vilket också blir väldigt tydligt då efter Trumps installation, när då den här kända maskhälsningen diskuterades. Den fick ju väldigt starka reaktioner i Italien, lika starka som i Tyskland.
Vi kan väl lyssna på Ungerns premiärminister Viktor Orbán. Så här lät han på ett megamöte i Madrid. Det här är ett möte för delar av den europeiska ytterhögern som vi ska komma till lite senare.
Ma mi voglio un mainstream. Ma mindenki látja, hogy mi vagyunk a jövő.
Viktor Orbán sa alltså att den högerrörelse han representerar har blivit mainstream och är framtiden. Och den här segeryran då efter sommarens Europaparlamentsval som knappt hade lagt sig innan allt pekade på att Donald Trump skulle ta hem presidentvalet i USA. Den segeryran levde ju ett tag. MAGA-rörelsens återuppståndelse gladde ju inte bara Trump-anhängare i USA utan även den europeiska ytterhögen som såg framför sig att det här skulle stärka banden över Atlanten. Och här kanske vi ändå måste beskriva det pärlband av händelser som satte tonen för det som såg ut att bli en stark ny allians mellan den gamla och nya världen, Andreas. Jag tänker då på invigningen av Notre Dame i Paris i december och sen installationen av president Trump i Washington i januari. Det här var ju två händelser som vi pratade om här i podden. Vilka får vara med? Vilka europeiska ledare är inbjudna? Då trodde man ändå att nu får vi se vilka som blir Trumps öra i Europa, eller hur?
Ja, och där så tyckte jag man ändå kunde se alltså en koppling mellan Trump, den nya amerikanska administrationen och europeisk ytterhöger. Det är klart att Trump, han var ju inbjuden av Macron och han besökte Notre Dame, men sen så bjöd han ju inte tillbaka. Han bjöd inte in Macron eller Tysklands förbundskansler som en annan tung ledare i Europa, utan han bjöd ju framförallt in till sin presidentinstallation i USA då i Washington, så bjöd han ju in den europeiska ytterhögen, framförallt Meloni, Orbán med flera.
Cecilia, du fanns ju på plats i Notre Dame där i början av december. Hur upplevde du mötet mellan Donald Trump och hans europeiska vänner då?
Det fanns en enorm vördnad för runt Trump, och det kändes ju från i alla fall Macron, som kanske inte då är hans närmsta vän, men som ett sätt att kratta lite inför det som skulle komma, eftersom man redan i december i Frankrike diskuterade väldigt livligt oron för vad som skulle hända i världen efter att Trump blev president på riktigt.
Ann-Katrin, om man tänker sig den här begynnande relationen då när Donald Trump hade vunnit valet men innan han installerades, MAGA-rörelsens återuppståndelse, hur passar den in i en europeisk ytterhögerkontext? Passar den bra in?
Ja, det finns ju liknande frågor, eller frågor som förenar dem. Jag menar, det är synen på migration, konservativa familjevärderingar. Hela den här woke-diskussionen har ju också återspeglingar i Europa. Det är ju sakpolitiska frågor som förenar dem här, men det är ju metoden hur man gör det. Och att problemet är ju här att om man är konservativ, för vissa av de här partierna vill ju definiera sig som nationalkonservativa. Och som konservativ så vill man ju inte ha liksom snabba, impulsiva förändringar, utan förändring ska ta tid, det ska ske långsamt, de ska inte vara radikala. Och det är ju det som Trump gör nu, det är väldigt radikala och snabba förändringar man gör. Så att hos vissa av de här partierna som har också sån här konservativ syn, då kan ju också Trumps agerande te sig märkligt.
Andreas, det verkar som att det har gått lite för fort för europeerna när Donald Trump gick från ideologiska frågor till att faktiskt göra politik av sina åsikter, till exempel ta tag i handelspolitiken och försvaret och så vidare.
Och inte bara för den europeiska ytterhögen, det har gått fort för i princip alla europeiska politiker, och det är svårt för alla att hantera det. Om vi tar pratet nu om säkerhetsgaranti till Ukraina, annat stöd till Ukraina, hur man ska förhålla sig till de samtalen som pågår nu mellan USA och Ryssland, USA och Ukraina. Det är ju svårt för Europa, men sen så tror jag också även för den europeiska ytterhögen att det är just det som Trump gör på sättet han agerar. Han ser ju Europa som, åtminstone EU, som en slags fiende kan man säga, som har skapats in i Trump för att lura USA, dra nytta av USA. Och om vi pratar om handelskonflikt nu och stora tullar, det är klart att det gynnar ju absolut inte europeiska länder. Så att det är klart att det är ju väldigt svårt för en person som Marine Le Pen till exempel, om man vill ha en bra relation med Trump, och möta 200% tull på fransk champagne.
Cecilia, just det där med franska viner och ost, det har ju Bardella reagerat på.
Ja, men överhuvudtaget ska jag säga att både Marine Le Pen och Jordan Bardella, när de backar ju allt mer. Jag menar, det finns inte den här långa traditionen med band till USA, men nu börjar ju de mer och mer markera mot USA också, för att Trump är impopulär i Frankrike generellt sett. Det är ju väldigt få fransmän bland väljarna som gillar honom.
Trots det ordnade man ju en megafestival i Madrid. Cecilia, jag riktar mig till dig här eftersom det var ditt bevakningsområde bland annat. Det var Vox, partiet i Spanien, som stod värd för den här festen. Kan man säga konferens, mötet. Och det var den europeiska patriotgruppens politiker som samlades i Madrid. Hur lyckad var den här tillställningen?
Det känns som att allt går så fort nu. Ja. För när det pågick så var det som att man hade verkligen vind i ryggen och upplyft av Trumps framgångar. Det var liksom innan det här började skära sig lite mer. Nu så känns det ju inte som att det är riktigt i det man är, där man är längre.
Den här mega-konferensen, det var ju akronymet MAGA som då gick som en franchise och blev mega. Alltså istället för Make America Great Again så var det Make Europe Great Again. Andreas, att man ville göra på det här sättet och ställa sig nära MAGA-rörelsen, var det ett spontant infall eller har den här rörelsen funnits puttrande länge?
Alltså rörelsen i sig har ju funnits tidigare, och det är ju lite det som Ann-Katrin var inne på, att det är de här samma typ av frågor om migration, familjevärderingar, nej till klimat, hbtqi-motstånd, den typen av frågor, och det passar ju ganska väl in under liksom Trumps MAGA-rörelse. Och sen är det klart att också som Cecilia var inne på, man vill ju gjuta på de här vågorna helt enkelt.
Ja, Trumps imperialistiska ambitioner, det är ju också någonting som verkligen kör in i den europeiska ytterhögen. Jag menar, han vill ju ta Kanada och sen också Grönland, och det går ju verkligen stick i stäv med den samhörighet som man vill skapa.
Skulle du säga, Ann-Katrin, att den här glädjen då kom av sig i samband med säkerhetskonferensen i München, och som Cecilia nämner, vicepresident J.D. Vance tal där han gick till hårt angrepp mot Europa och europeiska demokratier? Eller var det i och med att Donald Trump visade intresse för Grönland?
Ja, det är väl sådana här liksom turning points när det är så tydligt.
Cecilia, just när det kom till J.D. Vance tal i München så gick ju Giorgia Meloni till försvar och sa att det var ett tal som handlade om identitet, demokrati och yttrandefrihet, och det är det Europa står för.
Det handlar ju om att hon har ju varit väldigt mån om att under hela den här perioden fortsätta att hålla en väg öppen till USA och inte hamna i konflikt med Trump-administrationen. Även när det handlat om upprustningsdiskussionerna så är det hennes hållning att vi behöver USA och att vi ska inte stänga, absolut inte stänga den här kontakten.
Ann-Katrin, du nämnde ju Anders Vistisen som är Dansk Folkepartis parlamentariker i Europaparlamentet. Han satte ju ner foten och sa ifrån när det kom till Donald Trumps intresse för Grönland, som ju faktiskt hör till Danmark. Och så här uttryckte han sig i Europaparlamentet.
It is not for sale. Let me put it in words you might understand. Mr. Trump, fuck off.
Andreas, så där låter det väl inte så ofta i parlamentet?
Nej, det gör det inte. Och det är klart man hajade till. Men sen så får man väl också sätta det liksom i perspektiv att det här handlar ju om Trumps anspråk på Grönland. Så att vi behöver ju se det utifrån den nationella danska kontexten. Att det här såklart är extremt känsligt för alla danska politiker, inklusive Dansk Folkeparti.
Skulle man kunna säga att det är representativt för hur andra länder i parlamentet ser på den här frågan?
Det som har varit väldigt försiktig, man säger hela tiden att det här är en fråga för Danmark. Man vill inte ge sig in i den här frågan. Men jag tror att det är ju få som tycker att det är bra och lämpligt att USA:s administration, den nya amerikanska administrationen, helt enkelt pratar om att ta över europeiskt territorium.
Det är ju det som skiljer den gamla högern från den nya högern. Den nya högern, den vill ju skydda varje nation, liksom att man ska värna sin egen kultur, sitt språk, sin historia och att det ska vara ett homogent samhälle. Men i den gamla nationalismen, vi känner igen från fascismen och nationalsocialismen, då ska man ju erövra nya områden. Och det är ju det som Trump nu gör. Han vill erövra att ta över Kanada och han vill ta över Grönland. Han vill också ha rätt till mineraltillgångar i Ukraina. Det speglar ju någonting nytt, att man ska vinna nya landområden.
Mm. Om vi bara blickar framåt då och rundar av dagens avsnitt. Hur tror ni den här relationen då mellan den europeiska ytterhögen och USA kommer utveckla sig framåt nu när det har hamnat en del grus i maskineriet får man ju säga.
Det kommer att fortsätta att vara väldigt komplicerat, och jag tror också att opinionen hemma kommer att spela roll. Ja, vi ser ju att i många länder så är det ju flera som börjar bli allt mer kritiska till Trump.
Cecilia, den inrikespolitiska opinionen kommer att spela roll. Det har ju du sett och sagt, berättat om i Frankrike där Marine Le Pen till exempel har siktet inställt på presidentposten så småningom.
Ja, om hon klarar sig igenom domslutet nästa vecka kan man ju lägga till. Det faller ju en dom mot henne nästa måndag. Men absolut, stöd för Trump är jättelågt både i Frankrike och Italien bland vanliga väljare. Så att där måste man nog som inrikespolitiker liksom tänka på vad man gör om man vill behålla sitt väljarstöd. Och det intressanta är i Frankrike till exempel att och när det handlar om till exempel Ukraina, när den frågan växer och stödet till Ukraina blir större, då sviktar stödet lite mer till ytterpartierna.
Andreas, du har ju pratat en del om lojaliteten här, hur Trump väljer personer framför nationer och så vidare. Samtidigt så har han ju inte valt att prata med ytterhögerpartierna nu när det har vankats samtal med Europa, utan det har varit ledarna, det har varit Macron, det har varit Keir Starmer.
Ja, och det tror jag är det naturliga, för det är de han måste prata med. Alltså generellt har han inte pratat med så många europeer överhuvudtaget, utan han har ju pratat med Putin och Zelensky. Och det har varit svårt för Europa generellt att få vara med i de här samtalen. Men det är klart att han måste ju prata med de som leder de europeiska länderna. Och framförallt de två länderna som har tagit på sig en ledarroll när vi pratar om säkerhetsgaranti till Ukraina. Och det är ju Storbritannien och det är Frankrike. Och de har inte ytterhöger ledare i de länderna just nu i alla fall. Men sen om vi blickar framåt och just relationen Trump och den europeiska ytterhögen, så tror jag det beror ju väldigt mycket på vad som händer framåt. Skulle vi till exempel få till en vapenvila eller på sikt en mer ihållande fred, ja men då skulle ju en person som Orban verkligen kunna peka på Trump och titta här och säga att ja men titta, nu blev det som jag har önskat. Jag har hela tiden pratat om att vi måste ha fred, vi måste få stopp på kriget, och ni andra har varit krigshetsare. Så det skulle ju kunna gynna en politiker som Orban. Å andra sidan, om vi inte får till en varaktig fred utan det här kriget fortsätter, och vi dessutom ovanpå det får en massa amerikanska handelstullar mot Europa som slår mot de europeiska ekonomierna, ja men då blir det ju fortsatt jättesvårt för ytterhögern att ställa sig bakom Trump.
Vi ska runda av podden. Vi brukar avsluta med en liten fråga om vad ni kommer hålla ögonen på den närmsta veckan. Cecilia, om vi börjar med dig, det låter som att det är Marine Le Pen du kommer hålla ögonen på.
Det kommer jag göra, och jag kommer också att fortsätta ägna mig åt den franska upprustningen som ju är massiv, och det dominerar väldigt mycket debatten här och diskussionen i Frankrike.
Ann-Katrin, vilka samtal är det du kommer lyssna till?
Jag kommer också följa hur det går för Marine Le Pen, och också förstås följa samtalen i Europa när det gäller framförallt också hur vissa av de här högerradikala partierna försöker navigera mellan Trump och Putin.
Svår navigation har vi
kommit fram till. Absolut, det är svårt att ta ut riktningen.
Andreas, vad håller du koll på?
Jag ska ju kanske troligtvis på torsdag till Cecilias hemstad, Paris. Om jag bara lyckas ta mig till Paris. Det är ju strejk här i Bryssel.
Det säger Andreas Liljeheden, vår Bryssel-korrespondent. Och dessförinnan hörde vi Ann-Katrin Ljunger, professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Forskar om populistiskt högerradikala partier i Norden och Europa. Och så Cecilia Blomberg, vår Sydeuropa-korrespondent. Tack allihopa för att ni var med. Producent var Mattias Dellert, Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka.
Och det här, det sänder vi efter ett nyheterna i P1.
Många historiker håller med om att kriget mellan Ryssland och Ukraina också är ett krig om historien. och även i Vetenskapsradion Historia har vi flera gånger tagit upp det här fenomenet. Men det finns en grupp historiker som gör aktivt motstånd mot det här sättet att använda historia på, som ett vapen i världens många krig och konflikter. Historiker utan gränser började som ett finskt initiativ för 10 år sedan, och härom veckan träffades man i Stockholm för att diskutera hur man med små resurser och i en allt mer polariserad värld där historia och fake news blandas samman kan gå vidare för att använda historia för att lösa snarare än förvärra konflikter. Erkki Tuomioja är ordförande för Historiker utan gränser.
Vi är en mycket liten organisation. Vi har bara en anställd person på vår kontor i Helsingfors. Men faktum är att vi kan mobilisera intellektuella resurser ganska lätt.
Men behovet av historiker utan gränser, historiker som tar ett ansvar för att sprida historiskt faktabaserad kunskap runt om i världen, tycks ju vara större än någonsin. Vad tänker du?
Ja, det växer hela tiden. Egentligen ser vi hur historien spelar en jättestor roll i kriget mot Ukraina, men också i Mellanöstern och i nästan samtliga konflikter i världen. Så att det finns ett starkt behov för att engagera historikerna mera i konfliktresolution.
Lyssna om en halvtimme om historiker utan gränser som kämpar för att vinna kriget om vår historiesyn. Nu går ordet till Samantha Ekman och Susanne Ljung och en mängd svar när det kommer till stil.
Hallå modedoktorn.
Hallå.
Jag har en liten fråga.
Shoot.
Till doktor Susanne Ljung. Om det var så att du fick möjligheten att skriva ut ett plagg på recept till alla som har någon form av modekris eller modesjuka, vilket plagg skulle det vara?
En tröja av kashmir.
Varför då?
Därför den är mjuk, mysig och skön att bära och funka jämnt. Man blir lite på gott humör av att ha en sån på sig.
Mår man bättre?
Ja.
Skulle du gå så långt som att mena att staten skulle gå in och subventionera kashmir?
Ja, för att det är dyrt och möjligen, men kanske inte skulle gå så långt.
Bra, då har vi klargjort det. Och idag så är det historisk premiär här i Samtal med stil. Vi ska ha vår första frågepodd. Är du redo?
Ja.
Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samantha Ekman. Alla vet ju att det liksom ingår i titeln doktor att då och då svara på frågor. Och nu har vi ju en livslevande modedoktor här på Stil, och det är du, Susanne. Och idag är det då äntligen dags. Vi har gått ut på vår Instagram och efterlyst er lyssnares frågor.
Ja.
Innan vi börjar, vilken är den vanligaste modefrågan som du får?
Men jag får inte så många frågor faktiskt.
Ingen?
Nej, rätt sällan.
Då kanske du får göra dig redo nu, för att det kan ju droppa in en och annan fråga i framtiden eftersom vi nu öppnar upp den här dörren. Och nu riktar jag mig till dig som lyssnar. Har du en fråga till Susanne, så skriv till oss på Instagram eller mejla oss. Då börjar vi.
Yes.
Hej Stil. Jag har ärvt en rätt ball mörkbrun minkpäls från min mormor. Och den passar faktiskt oväntat bra. Jag har också uppfattat att det är inne med päls. Men jag känner mig osäker på om det är socialt accepterat att bära den. Skulle känna mig aningen otrygg i att ha den på mig. Men vet egentligen inte varför. Är det skillnad på att bära vintagepäls jämfört med att köpa en ny? Vad tycker Susanne?
Ja, men jag befinner mig faktiskt själv i ett liknande läge, för jag har nyligen rensat ut mitt föräldrahem och behövt göra mig av med massor av grejer, bland annat då en päls. Min mammas bisampäls.
Bisampäls?
Mm.
Vad är då det?
Ett stort gnagardjur.
Okej, för man tänker på bison också, men det hade ju varit lite...
Bison och bisam.
Bisam, ett gnagardjur.
Ett gnagardjur med lång och mjuk päls.
Så du står där med den där pälsen, har ärvt den, och vad har hänt med den? Hur har du resonerat?
Jag fattade beslutet bättre att den kommer till användning, så jag skänkte bort den till en kär vän som kan bära upp den. Den passar inte riktigt på mig heller.
Och det kändes bra?
Ja.
Mm. Men den här personen verkar vilja ha kvar pälsen och är lite sugen på att bära den. Och hon skriver här att hon har noterat att det är mycket pälsar just nu. Det har jag också märkt. Det är på röda mattan, det är olika bilder av kändisar. Också i min egen bekantskapskrets tycker jag mig se pälsen dyka upp allt oftare. Vad är din bild av pälsen? Är den inne igen?
Ja, men det är en komplex fråga som man säger.
Hur då?
Ja, men det är ett virvar av frågor om moral och etik.
Ja, det är det jag känner, för jag vet faktiskt inte riktigt själv hur jag skulle resonera kring etiken om jag nu blev sugen på att bära päls. Är det okej eller inte? Vad skulle du säga där då?
Ja, men det sägs ju ofta att äkta päls är naturlig och återvinningsbar, och det stämmer ju. Det är bättre än fuskpäls som är baserad då på oljebaserade plastmaterial som nylon, akryl och polyester.
Jag har hört från vår branschkollega Modemassaken på hennes Instagram, så berättade hon där att det tar 200 år för naturen att bryta ner en fuskpäls, men det tar bara ett år att bryta ner en vanlig päls.
Mm. Visst, men sen kan man ju fråga sig vilka signal man skickar ut genom att bära päls överhuvudtaget. Frågar man till exempel PETA, så menar de att det spelar ingen roll om det är ny eller gammal päls, för det är ändå ett oskyldigt djur som blivit av med sin päls.
Så enligt PETA så är man liksom mördare oavsett?
Ja, det är en drastisk formulering. Medbrottsling kanske?
PETA förresten, för de som inte vet vad det är.
Ja, men det är en förkortning av People for the Ethical Treatment of Animals, och det är världens största djurrättsorganisation som bildades 1980, och därför att kämpa mot då bland annat pälsindustrin. De har jättemånga medlemmar, nästan lika många medlemmar som Sverige, invånare 9 miljoner.
Jag minns att du berättade för mig, PETA gick ut och hyllade det här lejonhuvudet som Kylie Jenner hade på sig från Schiaparelli. Att de tyckte det var så bra att det var så...
Att det inte var äkta.
Att det inte var äkta, ja.
Att det var ett äkta lejon som blev halshugget. Ja, men det finns ju päls och päls.
Päls och päls.
Ja, men i många kollektioner för hösten och vintern 2025 så kunde man se massor av vad som såg ut som fluffiga pälsar, inte av lejon, men av mink och räv, men som var fusk på annat sätt.
Vadå, du menar såna där giftfyllda syntetmaterialspälsar?
Nej, det här var något helt annat. Det här var bland annat då bearbetad shearling, det vill säga mjuk mocka på ena sidan och päls på den andra. Men de här var gjorda för att likna mink och räv. Och det gjorde de också. Det var jättesvårt att se skillnad.
Okej, så du menar att man har börjat imitera päls med hjälp av annan päls eller skinn? Eller har man börjat med det nu, eller är det något som har pågått länge?
Nej, men det har man ju hållit på med ett tag, men det har accelererat. Så då kan man ju ställa frågan, är fårskinn bättre än vanlig päls?
Mm, du menar att är det liksom rätt resonerat att ett djur är mer värt att skydda än ett annat?
Mm, eller hur? Men enligt många, och inte minst modemärker då, så betraktas ju får och ko och lamm inte som päls utan som restprodukter från matindustrin, och är därför då mindre fel än att rippa pälsen från en räv.
Men du gör väl inte skillnad på djur och djur?
Nej. Eller det gör vi väl alla, men jag bär ju till exempel gärna siden. Det kommer ju också från djur faktiskt, silkesmaskar och siden. Men det har man också faktiskt tillverkat päls av, eller restmaterial från siden har man gjort sådana här fuskpäls av. Och det kommer man se nu i Paris. Så man jobbar med att få fram material som påminner om den här mjuka, fluffiga räv- eller minkpälsen.
Så det finns en stor innovation kring att ta fram alternativ
enorm innovation.
Mer etiska.
Ja.
Det låter ju nästan bara gulligt också. Här är min silkesmaskpäls.
men det finns ju också andra, som till exempel då designern Gabriella Hearst, som är känd för att vurma jättemycket för det här hållbara. Hon använde sig till exempel av då gamla minkpälsar, vintage, som hon hade sytt om till ny design.
Ja.
Och sy om gamla grejer, gamla pälsar, det är också den svenska designern Hodakova gjort. Hon har använt sig av då gamla mössor, såna tantmössor av mink som hon har sytt om till ny design. Men så frågan, eller oron det här väcker, det är väl om den här typen av pälsar kommer att bereda väg för vanliga pälsar igen.
Alltså du menar att hela den här nya pälstrenden kan bana väg för...
Ja, att jag får upp lusten till fräscha, färska minkar, det vill säga nyproducerade pälsar då. Så att allt arbete och all lagstiftning som har lagts ner på att förbjuda päls och pälsindustrin har varit förgäves.
Det vi kan konstatera är att det pågår någon slags päls trend. Och då undrar jag, varför har den här pendeln svängt till pälsens fördel igen?
Ja, det finns flera anledningar. Men dels att det kommer nya generationer som tycker att päls är cool och kanske inte tänker så mycket på varifrån pälsen kommer.
Men jag vet inte ens vad du pratar om när du slänger med de här olika bisam och alltså djuren du aldrig hört talas om.
Vet du hur en bäver ser ut?
Jag har aldrig träffat någon bäver.
Men du kanske har sett den på bild?
Ja.
Den ser ut ungefär som en liten bäver.
Ja, bisam.
En bisamrotta.
Är det ett favorit?
En gnagare.
Är det ett av dina favoritdjur?
Nej.
Kanske kan bli.
Kanske kan bli.
Men om man tar det från början med pälsens symbolstatus, hur började allt?
Jag ska inte dra historien från stenåldern och framåt, utan med den här lyxkänslan som päls har kommit att förknippas med, den växte sig ju då stark under 1950- och 60-talet. Och då var det många filmstjärnor som syntes på bild insvepta i tjusiga pälsar. Och det var också då som mode som Dior hakade på och gjorde egna lyxiga varianter. Så det kunde dessutom ha en päls från Dior, double whammy.
Jag tänker på Marilyn Monroe. Hon blev ju känd för att bära vit minkpäls.
Och då, under den här perioden så gick ju då pälsindustrin på hög varv med farmar och...
Många djur sätter livet till.
Alltså, jättemånga.
Och fanns det inte någon kritik mot det då?
Nej, det kom senare på 80-talet, för då började just de här petade och samarbeta med flera andra alltså, djurrättsorganisationer för att ifrågasätta det etiska med att slakta djur för deras päls och de här vidriga förhållanden som de levde under medan de levde. Då. Och kommer du ihåg den här kampanjen I'd rather go naked than wear fur?
Berätta allt.
Ja, men den var ju jättekänd. Men det började 1990 med The Go-Go's, som då var ett enormt populärt tjejband. De klädde av sig nakna på bild och höll en banderoll med orden I'd rather go naked than wear fur framför sig. Och den fick effekt och sen poserade supermodellerna som Chrissy Turlington och Cindy Crawford med samma budskap.
Så att jag går hellre naken än att bära päls.
Ja, och det fanns ju andra slogans också som när Tommy Lee Motley Crue poserade naken och tatuerade ink. Not mink. Och hela det här kampanjandet, det gav ju resultat. Så PETA la ner den här kampanjen 2020.
Och det blev också någon form av resultat i pälsbranschen.
Ja, verkligen. För då hade de flesta stora modus förbjudit päls. Och Kering, som då annat än Gucci och Bottega Veneta och Yves Saint Laurent, de var en av de sista på bollen. De förbjöd alla sina varumärken att producera päls så sent som 2022. Men innan dess så var det bara mängder som hade lagt ner och förbjudit. Och enligt det här Fur Free Alliance har den globala pälsproduktionen minskat med 85% de senaste 10 åren. Vi ska kanske förtydliga då att pälsindustrin, den är ju mer eller mindre död idag. Så när man säger att päls är tillbaka så handlar det inte om att det plötsligt startat en massa nya minkfarmar eller rävfarmar, för det har det inte gjort och kommer sannolikt heller inte att göra. Och det här handlar ju mest om att det är gamla pälsar, vintage och material som ser ut som mink och räv. Det är ju det vi pratar om idag och det är det de skrivs om idag.
Men om du skulle rikta dig till frågeställaren och komma med någon slags slutsats?
Ja, men frågan är, känner du dig bekväm med att ha den här pälsen på dig? Kan du motivera varför du vill bära den?
Så du menar att om man då kan motivera varför man bär en päls, då blir man bekväm?
Ja, men så här. Känns det bra, mysigt, varmt och bära pälsen? Fine. Känner du att men bättre att den här gamla pälsen får lufta sig än bara hänga i garderoben? Fine. Känner du? Ja, men det är ju ingen nytt djur som har dött, utan jag tar tillvara på resurser som redan finns. Fine. Men, känner du, jag kommer aldrig kunna förklara, inte ens för mig själv, varför jag går omkring en päls. Inget bra.
Susanne, är du redo för nästa fråga?
Absolut.
Det står, hej Susanne. Jag tycker att det är jäkligt svårt att navigera i dagens trender. Jag har alltid tyckt att det varit kul med kläder, att komma på nya kombinationer av de plagg som finns i min garderob och att vara på jakt efter nästa fynd. Men nu känner jag ingenting. Jag skulle vilja få tillbaka min lust. Hur hittar jag inspiration? Hälsningar Ulrika. Om du kunde identifiera dig med förra frågeställarens pälsarv så känns den här frågan som att den är skriven av mig. Jag har verkligen en sån här period just nu. Inget plagg i garderoben känns bra. Det är en full garderob som känns helt tom.
i det här vad vi kallar en klassisk modekris?
Alla har vi tittat in i överfulla garderober, suckat och sagt, men jag har ju ingenting att sätta på mig.
Finns det en diagnos?
Fashion fatigue.
Även om det är ett lyxproblem så behöver du ändå en lösning. Hur löser man det här?
Ja, men ett tips till frågeställaren är väl kanske då att leta efter spännande personer i modehistorien. De kan ju vara inspirerande.
Vad lustigt att du säger det, för att jag märkte faktiskt att det hände någonting med min stil när du och jag pratade intensivt om Coco Chanel nyligen i ett program. Att plötsligt så hittade jag de här nya kombinationerna som då var skapade utifrån hennes sätt att tänka, som att jag kunde tappa in på hur hon tänkte lite grann. Du kanske har flera sådana här kvinnor ur historien att presentera som jag och Ulrika då kan ta rygg på.
Ja, det var det jag tänkte göra.
Ja, det var det jag tänkte göra.
Ja, om du slutar prata.
Ja, det ska jag verkligen göra. Det känns ju som att du sitter på en guldgruva här.
Mm, jag har jobbat med stil i 18 år. Ja, men jag skulle vilja lyfta fram två kvinnor som i alla fall jag tycker är väldigt inspirerande, men på helt olika sätt. De är varandras absoluta motsatser, skulle man kunna säga.
Som du och jag.
Ja, precis. Och de jag tänkte på är då Elsa von Freytag Loringhofen och Babe Paley.
Vad sa du? Elsa von Freytag Loringhofen? Det har jag aldrig hört.
Nej, det är verkligen inte så konstigt. Hon var en ganska marginell figur, men extremt färgstark. Hon kallades för New Yorks första punkare, radikal protofeminist och inte minst dadaismens moder. Och vi talar alltså 1917 nu.
Det finns ju ingenting som jag går igång på så mycket som dadaister. Kan du visa en bild?
Mm, här har du den till exempel.
Okej, då ska vi se. Då ska vi alltså försöka beskriva...
Notera, det ser ut som en blomkruka med skedar i, men det är hennes hatt.
Det är ju ett omöjligt uppdrag att beskriva vad hon har på sig. Det är hattar, skedar, konstiga... Alltså hur hon står och poserar, säger... saker på öronen.
Ja, man säger ibland att det finns det som trotsar beskrivning. Det här har vi någon som lever upp till det. Det är svårt att beskriva.
Men här måste jag nästan smälta i lugn och ro, de här bildflödet. Berätta mer om Elsa.
Den här excentriska kvinnan, hon föddes då som Elsa Hildegard Plötz 1874 i Swinemünde, en del av Tyskland som idag tillhör Polen. Men hon ville inte vara kvar där, hon ville till New York. Så hon tog sig dit och levde knapert. Hon jobbade som modell och konstnär. Hon uppträdde som kabaréartist på olika klubbar i Greenwich Village. Och hon satte snattande i system och blev ofta haffad av polis, antingen för stöld eller för att ha blottat sig. Alltså indecent exposure.
Det här är ett jätteroligt stiltips, att du uppmuntrar oss lite fashion fatigue-lyssnare och börjar med blottning.
Det är så klaver bara.
Men kan du säga namnet igen? Vad sa du? Plötz?
Nej, hon heter Elsa von Freytag Loringhofen. Och det flotta namnet fick hon genom att gifta sig med en man vid namn Leopold Baron von Freytag Loringhofen. Men han var ännu fattigare än vad hon var och stack med hennes besparingar de få hon hade. Men namnet fick hon behålla.
Och det får man ändå gratulera till.
Ja, verkligen.
Väldigt bra namn. Men hon har alltså blivit berömd för sin klädstil. Kan du beskriva den?
Nej, men det går ju inte. Men jag kan säga ett ord. Gränslös. Mm. Men grejen är att hon köpte inga kläder, eller väldigt lite kläder, utan skapade sina egna. Och det gjorde hon av upphittade grejer, vilket gjorde hennes outfits till levande konstverk, tyckte hon.
Som en slags sakletare då, eller mästare på att bara hitta olika föremål som hon skapade sina outfits av.
Ja, verkligen. Och inte bara det, hon var modig också. För en tid där det fortfarande var då förbjudet med crossdressing i USA, det vill säga en kvinna fick inte klä sig som en man och en man fick inte klä sig till kvinna. Så då kunde hon då, Elsa, ge sig ut på stan i manliga matadorbyxor som hon hade målat ränder på. Så bar hon en mönstrad mexikansk filt som kappa. Och den här filten hade hon förstås hittat i någon soptunna.
Alltså jag skulle ju betala dyra pengar för att få se dig i exakt den här stilen. Matadorbyxor och mexikansk filt. Finns det fler bilder att googla?
Ja, googla på. Njut av bilder där hon hängt teskedar i öronen som örhängen. Hon har duschdraperi, ringar av plast som armband. Och så har hon tryckt fast frimärken på kinderna istället för rouge.
Jag är mållös.
Mm, men det kommer mer. På någon i 40-årsåldern så bara, jag rakar med håret. och så färgade han huvudet klarrött istället. Och en annan dag kunde det vara grönt.
Alltså skallen?
Skallen, ja, skallen, precis. Och för att få ytterligare lite boost på det här så kunde hon lacka det också, huvudet, för att få det att blänka. Och läpparna, de färgade hon svarta.
Skallen som en enda stor juvel?
Ja, en blänkande juvel i grönt eller rött. Och sen kunde hon också vara lite så innovativ på ett sätt som var väldigt före då, för att hon hade på en topp till exempel som hon har, hade hon ett bakljus som finns på cyklar och bilar som drevs med batterier. För kunde inte bilar och cyklar ha det, varför kunde inte hon ha det? Så hon gick omkring där som en liten blinkande julgran.
Alltså hon fäste det på sina...
På sin lilla topp.
Okej, så då ska jag sammanfatta lite grann. Lacka huvudet, blinkande lampor som prydnade på kläder. Ja, det här skulle kunna vara någonting som Ulrika då, frågeställaren, alltså ett bra tips till henne. Men det som jag tänker är att det är ganska stora, vad ska man säga, moderisker som Elsa tar. Det gäller då att man får till det på exakt rätt sätt, utgår ifrån.
Jag tror inte hon tänkte så mycket på det faktiskt. Och jo, en sak till som man inte får glömma med henne. Hon hade ju också ett fiffigt sätt att göra en egen form av BH på. Hon tog ett par konservburkar, tomatkonservburkar som hon fäste med ett grönt band i ryggen som hon knöt med ett rosett.
Konservburkar, ja. Och la in brösten i konservburkarna.
Ja, precis, ja.
Men det var som ett performance.
Ja, för hon betraktade hela sig själv som ett konstprojekt. Så varje dag var ju som en sorts performance där hon tände på gränserna. Eller skulle jag säga, då gjorde sitt bästa för att spränga alla gränser som fanns.
Så sammanfattningsvis, hur skulle du beskriva den här stilen?
Ja, ett kompromisslöst förhållningssätt till kläder och konst.
Och om man ska inspireras av den här kvinnan, vilket jag ju faktiskt direkt gör. Jag märker att det är som att du föder en ny blick i mig. Jag kan inte på rak arm säga exakt hur det här modet kommer att utspela sig på min kropp.
Vi ser fram emot det.
Kan det finnas en poäng med att också när man har känner sig oinspirerad, att man också tar ut svängarna så mycket, tittar på någonting som är så pass galet som det här är, att då kan man ta ut någonting som är lite mer lagom, men ändå man har liksom sprängt glastaket så att säga.
Exakt så är det, för att man måste bara, som du säger, vidga blicken, bara tänka så här, men så fullt så där galet är inte jag i alla fall. Och kanske börjar man betrakta sin egen garderob på ett nytt sätt. Man behöver inte gå lika långt som hon gjorde, men man kanske betraktar sin garderob med lite mer mildare blick.
Mm, lite mer öppen blick.
Lite mildare, ja, lite öppen blick.
Du flaggade för att du hade med dig två kvinnor som vi skulle inspireras av. Och nu ska vi då få höra om den här skrotnissans motsats.
Ja, nu ska vi inspireras av en kvinna ur den amerikanska societeten, Babe Paley. Hon var en av de där rika och vackra kvinnor som författaren Truman Capote kallar för The Swans, svanarna.
Jag känner ju igen namnet, men jag får inte upp någon bild i huvudet.
Men tänk på tv-serien Feud, Capote versus The Swans, som nyligen gick. Och idag spelas då Babe Paley av Naomi Watts.
Mm.
Och hon är den svan som Capote gillar allra bäst, men sviker allra mest. Men han sa, hon hade bara ett fel. Hon var perfekt. Och det var verkligen så. Babe Paley blev hela tiden utsedd till en av de bäst klädda i USA då, tack vare sin elegans och välvårdade stil och goda hållning då, något som hon uppnådde med träningsformen Pilates långt innan det blev trendigt.
Men hur såg hon ut då?
Ja, men hon såg bra ut, men hon var inte modellsnygg. Hon hade så här kortklippt, mörkt hår, finmejslade drag. Men det var inte det som var grejen, utan det var just hur hon bar upp sina kläder. Hon kunde få jeans att se eleganta ut, som någon sa.
Men är inte det här den så kallade million dollar question? Alltså att varför bär någon upp kläder så bra? Alltså vad är det för magi som gör att kläder liksom sitter bättre på vissa än på andra?
Det är ju verkligen en intressant fråga. Och det har inte nödvändigtvis att göra med att man måste vara lång och smal som en modell, utan det har jättemycket med hållning och resning att göra, att sträcka på ryggen och blicka rakt fram. Det skapar ju någon typ också av pondus och inger respekt.
Du pratar kanske om grace eller att vara graciös.
Ja, gras, ja, precis, gras, kanske. Men det där går att träna fram. Men vissa verkar ha det med födseln och andra inte.
Men skulle du säga att hon är en av historiens bäst klädda kvinnor?
Ja, det är svårt att säga, men grejen var, förutom hållningen då, att Babe Paley var ju tidig med att blanda billigt med dyrt, bijouterier med couture, lite i Coco Chanels anda. Och hon var också tidigt ute med att bära så här enkla men snyggt skurna byxor då, istället för klänningar vid bjudningar. Det var verkligen inte populärt eller aktuellt då, och hon fick det att se så här avundsvärt självklart ut. Men hon hade förstås råd, måste man ju inflika. Hon var gift med grundaren av tv-bolaget CBS, Bill Paley, och han var ju stenrik. Så det var ju mer dyra grejer än billiga grejer. Men hon hade just den där fingertoppskänslan, liksom, att få till det, att krydda en look med något extra som man kan beundra, eller jag kan beundra i alla fall.
Och du som är ett fan, finns det någon bild som du tycker är representativ, som fångar den här stilen eller andan som hon representerar?
Ja, men det finns ju en bild där, hon blev ju trendsättande på sätt och vis, och den här, det här är en av de mest berömda, och där ser man henne i början av 50-talet efter en av luncherna då på den här restaurang La Grenouille då på 52 gatan i New York, där de här ladies åt lunch med Truman Capote också. Och här ser man då, har hon tagit av sig sin Hermes-scarf och knutit den då runt handtaget på sin handväska. Det här blir ju en sorts klassiker, och den här var ju en så otroligt lätt kopierad look. Och det spreds ju som en löpeld. Och den håller ju han idag, och idag är det väl, tänk på alla de här små grejerna man ska hänga på väskan för att piffa till den och göra den mer, lite mer personlig då.
Men att lägga så här mycket tid på sitt utseende som Babe Paley då gör, alltså det känns som ett oerhört stort arbete.
Mm, det är väl den lilla nackdelen med att ständigt sträva efter perfektion.
Jag kan ju spontant känna att hon hade haft ett stort utbyte då av Elsa von Freitag, alltså skrotnissan. Att, eller hur? Det är ju varandras skuggor.
Ja, det kanske verkligen skulle varit uppfriskande för henne. Bli lite omskakad.
Eller bara chockerande.
Ja, det, kanske mest det faktiskt.
Men om man skulle omsätta Babe Paleys klädfilosofi idag, var skulle man landa då?
Ja, men det jag gillar med Babe Paley, det är ju hennes omsorg om detaljer. Ja, hon var jätterik, hade råd att köpa vad som helst. Men hon månade om att även det enkla och billiga då, det skulle vara elegant presenterat. Så ta en roller och borsta bort katthåret från tröjan innan det går ut.
Mm.
Jag talar om mig själv. Ja, och sträck på ryggen.
Okej, så det är det. Bara se till att du ser smoking ut i alla lägen.
Ja, de små detaljerna gör stora förbättringar.
Ja, men varsågod Ulrika då. Inspiration från modedoktorn, konservburkar och couture. Nu ska jag bege mig ut här på Kungsholmen och leta efter pantburkar, använda som BH. Och du Susanne, du tar väl en taxi till något fashionabelt lunchställe?
I wish.
Tack Susanne Ljung.
Tack Samantha Ekman.
Samtal med stil görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Producent var Erik Schelin, tekniker Christer Orreteg.
Ekonyheter. I den ukrainska storstaden Dnipro har minst 4 personer dödats och omkring 20 skadats i en omfattande rysk drönarattack enligt lokala myndigheter. Ryssland attackerade staden med 10-tals drönare och de flesta ska ha skjutits ner, enligt Dnipros guvernör. Under kvällen kom i turkiska medier uppgifter om varför den svenska journalisten Joakim Medin greps i Istanbul tidigare i veckan. Medin anklagas för att ha förolämpat Turkiets president Erdogan, men också för att vara medlem i en terrororganisation. Men chefredaktören för den tidning som Joakim Medin arbetar för, Dagens ETC, säger att anklagelserna mot Medin är falska.
Inget av det här stämmer ju. Det är ju grundfalskt. Joakim Medin är journalist och åkt till Turkiet för att rapportera om händelseutvecklingen där.
Den här incidenten i Sverige 2023 med Erdogan-dockan som hängdes upp och ner och att han skulle haft samröre eller varit inblandad i det där. Vet du hur det ligger till med det?
Ja, det är en lögn. Vi rapporterade om det som en nyhetshändelse, precis som andra dagstidningar gjorde. Joakim Medin, ja, jag vet inte ens, det är liksom absurda anklagelser, det stämmer inte med verkligheten.
Reporter här, Felix Österpersonne. I Arlöv utanför Malmö har skott avlossats mot en bostad under kvällen, rapporterar Aftonbladet. Polisen larmades vid 22:30 efter att inringare sett någon komma springande med en pistol. Och 23:45 hittade polisen ett kulhål i ett lägenhetsfönster. Det är oklart om någon befann sig i lägenheten när den besköts, men det finns inga uppgifter om att någon har blivit skadad. Ekonyheterna i nyhetsstudion, Mats Karlsson Lennart.
P1, Sveriges Radio.
Nu till Historiker utan gränser. Och dessutom en hel del annat i Vetenskapsradion Historia.
Mm.
Kan nytillverkade hällristningar skriva om historien? Vi diskuterar de fejkade hällristningarna i Bohuslän som ville ge en ljusare bild av bronsåldern. Men vi börjar i historiekrigföringen i konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Jag heter Tobias Svanelid.
Putin has explicitly described Ukraine as what he calls historical Russian lands. He became an amateur historian. He sat down, he called up books, papers, essays, and he wrote this 5,000-word treatise. And essentially, he sets out his key idea, which is that Ukraine was never an independent country, that it's always been a part of Russia, going all the way back to the 10th century.
The Guardian målar upp bilden av Putins historiekrig. Hur den ryske presidenten långt innan kriget med Ukraina var ett faktum blev en engagerad amatörhistoriker och argumenterade för att Ukraina aldrig varit något annat än en integrerad del av Ryssland. Många historiker håller med om att kriget mellan Ryssland och Ukraina också är ett krig om historien. Och även i Vetenskapsradion Historia har vi flera gånger tagit upp det här fenomenet. Men det finns en grupp historiker som gör aktivt motstånd mot det här sättet att använda historia på. Som ett vapen i världens många krig och konflikter. Historiker utan gränser började som ett finskt initiativ för 10 år sedan och härom veckan träffades man i Stockholm för att diskutera hur man med små resurser och i en allt mer polariserad värld där historia och fake news blandas samman kan gå vidare för att använda historia för att lösa snarare än förvärra konflikter. Erkki Tuomioja är ordförande för Historiker utan gränser.
Vi är en mycket liten organisation. Vi har bara en anställd person på vår kontor i Helsingfors. Men faktum är att vi kan mobilisera intellektuella resurser ganska lätt.
Men behovet av historiker utan gränser, historiker som tar ett ansvar för att sprida historiskt faktabaserad kunskap runt om i världen, tycks ju vara större än någonsin. Vad tänker du?
Ja, det växer hela tiden. Egentligen ser vi hur historien spelar en jättestor roll i kriget mot Ukraina, men också i Mellanöstern och i nästan samtliga konflikter i världen. Så att det finns ett starkt behov för att engagera historikerna mera i konfliktresolution.
Man kan lätt bli lite dyster som du säger, det här med att politisera, att weaponisera eller liksom att göra vapen av historien är någonting som blir allt vanligare i dagens konflikter. Men vad menar du, kan historia och historiker också vara liksom en god kraft och där man kan fungera läkande eller helande under eller efter konflikter?
Men vi hade tillfälle att 2 gånger arrangera ett möte mellan ryska och ukrainska historiker i Helsingfors före kriget började. Det var ju inte mycket de var eniga om, utan med en sak att de ville att vi skulle fortsätta att facilitera sådan dialog. Det är inte idag möjligt. Men vi har fått antydningar från båda sidor att då det en dag blir åter möjligt så att vi kunde engagera oss i detta. Så att det visar att historikerna själva vill åtminstone använda sin kunskap och sin erfarenhet för att inte göra missbruket av historien.
Och som du nämner, alltså i Tyskland till exempel, hur man i Tyskland efter andra världskriget har bearbetat sin mörka nazistiska historia, i mer moderna konflikter i krigets Jugoslavien till exempel, och där man också, vad jag begriper, har jobbat med att från alla olika sidor försöka förstå varandras argument och historia. Skulle det kunna vara möjligt, tänker du, i den här konflikten mellan Ryssland och Ukraina?
No, det måste vara möjligt. Måste man utgå från det att allt är möjligt att diskutera mellan rationella människor och historiker också. Mm.
För det är klart att vi pratar mycket om att Putin inte minst tycks vara nästan besatt av historia, använder det i sina politiska tal och för att motivera invasionen i Ukraina och så vidare. Men det här är ju någonting som påverkar oss alla och inte minst ungdomar som via YouTube kanske får olika historier presenterade för sig. Så att det finns en faktabaserad och neutral, objektiv historieskrivning tycks ju vara oerhört centralt för oss idag.
Ja, jag ska vara försiktig att använda ordet sanningen om historien, därför att det finns naturligtvis hela tiden olika tolkningar om historien. Men om fakta, det måste man respektera och inte förfalska historien. Och där går gränsen. Och jag tror att om vi utgår från det i det, vår historiadialog, så blir det också möjligt att komma till en mer närmare en gemensam slutsats och tolkningen av historien. Och åtminstone avstå från att använda det som ett vapen i historiekrig och i mer fysiska krig också. Mm.
Ni firar 10 år nu avslutningsvis här framåt sommaren, Historiker utan gränser, det här finska initiativet. Hur mår 10-åringen? Alltså, är det någonting ni planerar att fira överhuvudtaget?
Jag tror att vi mår bra. I samtliga möten som jag har haft i över 30 länder med historiker har det här initiativet mötts med ett mycket positivt sätt. Och det är många som har ställt frågan, varför har man inte tidigare tänkt på detta? Men det återstår att få tillräckliga resurser att göra det här till en riktigt internationell organisation.
Det säger Erkki Tuomioja, ordförande för 10 års firande Historiker utan gränser. Och en av historikerna som gästade deras konferens i Stockholm var den ukrainske historikern Georgi Kasianov. Han menade att det nu pågår ett historiekrig som är lika blodigt som det verkliga kriget mellan Ryssland och Ukraina, och där offret är sanningen och den ömsesidiga förståelsen mellan de stridande parterna. Ett krig som har sina rötter i tidigt 1900-tal men som hettade till på allvar i början av 2000-talet när frågan om svältkatastrofen Holodomor i Ukraina, då flera miljoner ukrainare svalt ihjäl på grund av Stalins politik, skulle definieras som ett folkmord eller inte.
I think that starting point in memory wars between Russia and Ukraine, I would stress it between Russia and Ukraine, because Russia was proactive in this. And it started, in fact, in 2007. And it started over the issue of the Great Famine of 32-33, when Ukraine tried to promote the idea at international.